P1 Dokumentär.
Med ledning av den statistik som finns om alkoholvanor.
Det är en solig eftermiddag, våren 2018, och jag är nyss fyllda 50. Jag lagar mat till min familj, lyssnar på radio och dricker folköl. Eftersom jag aldrig börjar dricka förrän jag tillreder middagen, ser jag till att börja så tidigt som möjligt med den. Därmed ser jag även till att måltiden är så utsökt att det är motiverat att dricka vin till. På radion diskuterar alkoholforskare tre riskfaktorer som gör en alkoholist. Generna, barndomstrauma och tidig alkoholdebut. Jag tömmer en ölburk, öppnar en ny. Ironin är glasklar. 1. Många män i min släkt var så vitt jag vet mer eller mindre alkoholiserade. 2. Min mamma dog i en bilolycka 3 veckor innan jag skulle fylla 12 år. 3. Jag minns klart och tydligt när jag inför några kompisars jubel tömde en flaska till nave på 39 sekunder blankt, vilket fortfarande skulle kunna vara inofficiellt distriktsrekord i Nacka för pojkar 14.
Alkohol och droger och patient med långvarigt alkoholmissbruk. Igår betydligt stor mängd alkohol. Men han varit på bas också lördag och måndag. Började återdricka under tisdagen.
Okej,
okay,
bra.
Okay. Tack så mycket.
Får jag bara störa er i ert otroligt viktiga arbete? Hej allihopa, Peter Barlek heter jag. Och jag var här 4 augusti 2019 som patient. Efter att ha överkonsumerat alkohol i hela mitt vuxna liv. Men jag blåste noll, så att jag var liksom här i... många, många timmar. Jag var låg prio. Var jag grön eller var jag blå?
Du var säkert grön.
Jag var grön. Ja. Jag var absolut grön.
Okej.
Ja, så att jag var här länge.
Ja.
Och fascinerades över den här platsen. Jag var ju livrädd när jag kom hit. Ja. Och det kräktes och det blöddes och det hotades. Och så var personalen så jävla fantastisk. Ja. Vad är det för tålamod? Vad har ni fått det ifrån? Och den här hyperempatin. Så nu är jag tillbaka 3 år senare för att liksom dokumentera den här platsen.
Bra jobbat. Och... Tack snälla för
dem. Ja, tack snälla för att ni hjälpte mig. Jag har varit nykter sedan dess. En dag i taget ska vi dock säga.
Fantastiskt. Jättebra. Fantastiskt. Så roligt att höra.
Ja. Men då vet ni vad jag gör här.
Ja.
Beroendeakuten. Mitt liv genom alkoholen. Ett program av Peter Barlack.
Ja, men Marcus heter jag och jag arbetade som underläkare på beroendeakuten den natten mellan 4 och 5 augusti 2019.
Jag skrev, det första jag skrev när jag kom ut därifrån var i helvetet på jorden arbetar bara änglar. Om vi tar i helvetet på jorden, kan du förstå den beskrivningen?
Jag kan förstå, jo men jag kan i viss mån förstå den beskrivningen. Jag menar, kommer du dit en...
Det här var en stökig kväll.
Ja, en stökig kväll tänkte jag säga. Då har vi ju liksom psykoser och vi har personer som kan ha varit våldsamma, är våldsamma, har våldskapital. Vissa ligger kanske avdäckad, någon går runt och har en amfetaminpsykos och är paranoid och skriker och slår liksom i saker. Och, nej, men jag kan förstå den beskrivningen. Sen så tycker jag personligen inte att det är helvetet på jorden i och med att jag har jobbat där så pass länge. Men jag tror för många personer är det nog liksom, man kan befinna sig i rent själsligt i helvetet just när man är där. Det är liksom en, för vissa en all time low, och för andra som har genomgått en jättejobbig situation. Det kanske man kanske har försökt suicidera och sitter där, man kanske har skurit sig i handlederna och är påverkad och vill inget annat än att försvinna. Så jag förstår den liknelsen, det gör jag.
Jag presenterade mig för er arbetsgrupp här inne på expeditionen. Sen gick jag på toaletten. Vad hände då, Jessica?
Men då sa jag till min chef Indira att jag känner igen mannen. Alltså, jag känner igen hans glasögon och rösten. Att jag kommer ihåg honom när han besökte beroendeakuten så här.
Jag vet också att vi har träffats. Vet du att det är här eller tror du att det är här?
Det är här. Jag ser din rädsla när du satt här med och bara tänkte, vad gör jag här? Du mådde inte bra när du var här.
Nej, det var mitt livs näst värsta dag. januari 1980. Jag är 11, ska fylla 12 om några veckor. Det är lördag och i väntan på att mamma ska komma hem från Värmland går jag till min kompis Sia för att spela tv-spel. Sias skämtare pappa Gösta säger när jag kommer att min pappa har ringt och att jag ska gå hem. Jag skämtar med och sätter mig och spelar. 20 minuter senare. Gösta undrar varför jag inte gått hem. Det var ju ett skämt, säger jag. Inget skämt. Pappa är i telefonen och säger, nu kommer du hem. Med en röst jag aldrig hört förut. 10 minuters promenad hem. Det enda jag vill är att mammas bil ska stå utanför vårt hus. Det gör den inte. Sitter i pappas knä. Han berättar mjukt och sakligt. Och det är som om jag listat ut varenda ord i förväg. Mamma på väg hem från Arvika. En isfläck och en mötande bil in i mammas bil. Hon klarades inte. Hon dog på en gång. Det är kväll. Jag får sova i mammas och pappas. Det som från och med nu bara är pappas säng. Jag får en sömntablett och sover i 12 timmar.
För de som hade varit på bas är det ju väldigt speciellt. Speciellt om man jämför med andra sjukvårdsenheter som sådana. Vi har ju en, för att ens komma in i vårt förrum så behöver man ju liksom blippa in sig.
Beroendeakuten, Frida. Station 98. Vet du vad, vi släpper in dig i hisshallen och så kommer vi att prata med dig alldeles strax.
Man ringer på en klocka så kommer man sköter ut och möter dem, så diskuterar man lite, så tar man in dem. Och då i det här förrummet så är det låst. Man kan varken komma in på akuten eller gå ut igen. Så där får man träffa en skötare som då tar hans tillhörighet och låser in ett skåp som är ens eget.
Hur är det? Bra. Har du varit här förut?
Ja.
Har du? Okay. Du kommer få lämna ifrån dig dina grejer, tillhörigheter. Det inkluderar jackan också. Har du någonting i fickorna?
Ja,
snus. Snuset får du ta med. Jag vill bara kika i snusdåsan.
Och sen så kommer man in på akuten då, som är som en lång korridor eller en tarm. Och i slutet av den här tarmen så finns ett väntrum. Mm. Och ett rökrum om de inte har plockat bort det.
Nej, det har
de inte. Det är få ställen som fortfarande har rökrum. Men då hamnar man i väntrummet och där är det liksom en mishmash av människor. Sådana som har sökt själv, sådana som är på tvångsvård, sådana som kommit med polisen och sådana som har sökt med anhöriga etc. etc. Alltså det är en väldig mix.
Berätta, vad är det som har hänt? Du har varit utskriven vid lunchtid från avdelning 54. Mm. Vad har hänt däremellan? Fram tills nu?
Och sen så efter ett tag så blir man inropad av en syster som då går igenom ja, men varför du där, det här vi pratar om. Och det kommer någon remiss och man tar lite alkoholprover. Om man är där för droget så blir man avkissad. Och så kollar man så att liksom, du inte har feber och inget sånt här.
Har du druckit alkohol? Har du tagit någon narkotika? Har du tagit någonting annat än alkohol? Vi dömer inte. Varför jag frågar är ju för att vi ska kunna ge dig rätt behandling och rätt hjälp. Mm. Har du tagit någonting annat än alkohol?
Och så kommer man in till läkare som mig då, som gör en bedömning. Ska du vara kvar på sjukhuset eller ska du hem? Och sen därifrån finns lite olika vägar.
Och i mitt fall så stod det typ 6 timmar eller någonting.
Ja. Det är 6 timmar är ju ändå ett tag. Men ja, det gjorde det.
Han upplevde en del.
Ja.
Men det var där min terapi började liksom. Mm. Dels så är det ju såklart, hit vill jag inte komma igen. Nej. Och sen så registrerar jag ju hur ni behandlade folk som människor, som samhället i stort behandlar som skräp.
Du, eller väljer att inte se, jag är emot mycket också.
I bakgrunden så har han hepatit C, somatiskt, psykiatriskt blandsubstansbruk, injicerar, främst opiater.
Kronakuten? Söker du vård? Hallå? Jag öppnar till dig då.
Nej, men det är en personal.
Vad var det, personal?
Ja, bro, det är begagnat.
Jag såg inte att det var mycket.
Men förlåt om jag avbryter, men är ni rädda för att han är psykotisk?
Vem är det? Ska jag ta emot honom? Ja.
Amfetamin. Benzo. Och THC.
Nej, det där är inte okej, alltså. Det där går gränsen.
Här är mina grejer ikväll. Här är mina grejer. Ja. Här åker ju all sprit ut som de förkastar poliserna när de kommer in.
Ja, just det.
Hälsar ju ut här.
Ja, där kommer det...
Många kronor du förstår, det blir ju pant här. Tänk när vi åker och pantar allt det här.
Ja.
Vet du hur möglig öl luktar?
Ja, det vet jag faktiskt.
Första julen. Bara pappa och jag. Inga julklappar, va? Nej, självklart inte. Det har ändå vuxit ifrån, säger jag, och hoppas att det ska vara sant. Skinkmackor och julmust till mig. Skinkmackor och någonting annat till pappa. Och från ingenstans, jag får en julklapp i alla fall. En täckjacka. I fel färg. Fel märke. Fel storlek. Jag tackar så mycket. Gråtskrik i kudden. Första julen efter mammas död blev min sista nyktra jul på en evighet.
Så jag säger vad du heter.
Ja, Frida kommer ursprungligen från Kiruna. Jobbat i gruvan innan jag blev sjuksköterska. Jag är uppvuxen med missbruk runt omkring mig, alkohol. Det fanns alltid alkohol hemma, vilket var perfekt för mig när jag blev tonåring, för jag kunde alltid gå ner och sno ett gäng med öl från den här ölbacken. Jag var ju 16 år, det har ju till, alla dricker, alla blir fulla. Det var ju nästan målet med att festa, att få en blackout.
Mm. Det känner jag igen.
Ja, exakt, och den som hade galnast historier från sin fylla att berätta var ju den som annars var man ju utanför. Mm. Och jag känner att jag, ja, men som kanske många kan relatera till, att varenda gång man dricker så blir det för mycket. Det blir aldrig en lugn kväll. Det går inte att ta bara 2 eller 3 öl. Det blir alltid 10 öl och 28 öl. Och man vaknar alltid upp med minnesluckor och att man har gjort saker som man ångrar. Och det var ju bedövningsmedel ganska länge. Utan att man ville erkänna det. Mm. Och jag fick ju pikar från pojkvänner och kompisar att man borde fundera lite grann på hur man dricker, när man dricker. Det är nog ingen som är undantagen att hamna i ett ordentligt missbruk där man faktiskt förlorar, kan förlora, riskerar att förlora allt. Och jag är bara tacksam att jag insåg det i tid.
Så. Det här är för rum. Det är soprum.
Städrum.
Här slänger vi tvätten. Där slänger vi sopor. Och sen så... Det här är patientkläder. Eller vi personal har rensat hemma. Det är ju inget fel på dem. De kanske är lite nötta och så. Och vissa patienter som kommer hit har ju ingenting. De kanske kommer direkt från medicinakuten i så här papperskläder. Nu på vintern så har vi haft mycket vinterjackor som vi har gått igenom hemma. Ragsocker, mössor. Mm. Men det är ju många som inte kanske har någonting. De kanske har blivit lobbare på, eller omhändertagna på stan. Mm. Blivit kanske robbare på allt de äger. Mm. De kanske inte har någonting. De kanske kommer i socker bara. Mm. Och då kanske man får pussla ihop och se om man hittar någon sko som man kan få på. Mm. Så att det är ju personalen som har tagit hit kläder.
Jag vet att när jag fick min praktikplats här, för det var så jag kom i kontakt med BAS. Jag skulle få i termin 4 på sjuksköterskeutbildningen, så skulle jag få vara här i 4 veckor. Och jag vet den känslan jag hade av att träffa fyllon som jag kände då, att jag kommer tycka, jag kommer känna sån avsky. Det kommer inte vara någonting för mig. För jag vet hur det är. Och jag hade inga... Jag hade liksom ingenting övers för människor med alkoholmissbruk. Och jag hade ingen empati och jag hade ingen förståelse heller. Jag tror att det försvann under de där åren när man växer upp så nära det och så mycket förstörs. Men jag tror redan första passet, när man sätter sig ner och pratar med... Jag har inget solklart minne från exakt när det vändes, men... Jag vet att min syn på missbruk fick en totalvändning efter de 4 veckorna. Och när jag förstod att det här är inte ett val människor gör, det här livsstilen är ingenting man väljer, utan det är en sjukdom. Och det är därför vi finns i sjukvården, för att det finns hjälp att få, och många behöver hjälp för att ta sig ur det.
Pappa har varit ute och flugit. Jag får ett 20-pack med små dime. De räcker till 3 eller 4 frukostar. Jag försökte dricka flera gånger när jag var 12, men alkoholen gick bara inte ner. Vårvintern jag fyller 13 går det. En stulen flaska rött. Värmen i bröstet, känslan av att slappna av, hitta hem, få tyst på dånet, lossa tungans alla band. Vaknar bakfull och illamående och darrig och suddig och blek, och med en enda klar tanke i mitt huvud. Det här ska jag göra om.
Jag kommer ihåg dig för att det var en snubbe som... var så här klassiskt så här Kapten Haddock fyllo liksom, som varvade att vara jävligt liksom vresig med att vara gråtmild. Och det var någon gång han hade fått något utbrott på någon, och så kommer du fram till honom och bara: Sören, du kallar inte min kollega för fitta, hör du det? Och han bara: ja, förlåt. Och så kommer jag ihåg en kvinna som var en sån där som, du vet, hela samhället går 8 runt och varje tunnelbanevagn bara skygga för.
Hon luktar illa och vad har hon överdoserat? Vad har hon inte överdoserat? Och du går fram till henne, håller i henne, tar hennes hand och säger, men Elinor, jag tror inte hon brukar bli kallad för Elinor faktiskt. Och så kommer jag ihåg att hennes byxor hade gått sönder och du bara, de ska jag laga. Kom nu så går vi och kissar. Minns du sådana här situationer?
Absolut. Jag minns framförallt en kväll där jag hade ett sånt pass som du beskriver.
Men, vad var det som hände?
Ja, men det var precis en sån kväll. Det var jättemycket patienter. Det var midsommar. Uh-huh. Vilket ofta brukar resultera i lite ökat söktryck hos oss. Lite mer polispatruller som kommer in med folk som är överförfriskade. Många som kanske är här för första gången. Det var bara en allmänt stökig kväll med jättemycket patienter och fler patienter än vad vi kanske kände att vi klarade av att hantera. Och det var en sån kväll där jag under passet kände att jag går härifrån. Jag släpper allting, jag säger upp mig på plats, jag kommer inte tillbaka. Men när jag satt i bilen på väg hem så byttes känslan ut mot att jag har världens roligaste och häftigaste jobb. För det jag gör här kommer jag inte göra någon annanstans. De samtalen jag har här kommer jag inte ha med någon annan. Och den sammanhållningen vi har i vår arbetsgrupp kommer jag inte finna någon annanstans heller. Så då, det var just den kontrasten att känna att jag drar er ifrån till att efter passet känna att jag skulle aldrig vilja sluta jobba här.
Jag hamnade på bas för att jag hade krökat i 35 år. Hur hamnade du på bas?
Ja, det var inte för krökandet. Utan jag var där som student. Jag pluggat läkare. Och min första tanke då var, hur i hela helvete kan man jobba här? Doften som slår när man går in på bas. Unket kanske bäst ord. De som kommer dit är ju alla samhällsskikt. Men det är också de här samhällsskikten som kanske inte alltid syns i samhället. Alltså hemlösa som polisen kommer in med, människor som har krökat ner sig och kanske kissat ner sig och spytt ner sig, som inte kan åka till en tillnyktringscell utan hamnar hos oss för att man ser en medicinsk bedömning på dem. Kanske inte den mest uppdaterade hygienen eller liksom svart med om någonting som gör att de luktar, och det sätter sig lite i väggarna där, va?
Jag var fascinerad över ert arbete av många anledningar. En av anledningarna var att ni till exempel, dels kallade ni alla för förnamn, vilket var fint, det tror jag inte de är så vana vid. Och sen hade ni inga handskar, inga skyddshandskar alls. Är det medvetet?
Inom den här vården så tycker jag snarare att det är väldigt viktigt att man inte har det om det inte finns någon risk, för att det signalerar att man tycker att en person kanske är lite ofräsch eller att det är någonting annat. Så både liksom hur man bemöter människor och också sen hur liksom en smittosynpunkt så ska du inte ha handskar när du inte behöver det.
Mina tonår. Midsommar på Möja. Festen är slut, natten är slut, jag är slut när någon hittar en flaska kronvodka. Nästa dag berättar kompisar att det finns några jag borde be om ursäkt. Att min haka är trasig för att jag ramlat in i en klippa, samt att jag hade varit död genom drunkning om jag inte blivit livräddad två gånger. Språkresa i Bournemouth. Tagen av polis för fylla. Hårsmån från att bli hemskickad. Språkresa i Montong. Eftersom jag kvällen innan blivit hjälpt av mina lärare från nattklubben Castuchef, där jag däckat och genom tjat och charm och innerliga löften återigen klarat mig från att bli hemskickad, se till att jag inte däckar på nattklubben denna kväll utan på nattklubbens toalett. Vaknar 5 på morgonen och får bryta mig ut från den igenbomade Kass Duchef. Skidresa till Österrike. Öl i stövel. Vem kan svepa en hel? Ja, såklart. Man vill ju vara bäst på att vara bäst.
Hur går det?
Dåligt.
Vill du ha lite vatten?
Nej.
Nej, de kommer strax och hämtar dig, tror jag.
Ja, nu får man se.
Vad väntar du på då? Bättre tider, eller?
Ja,
får jag se vad du heter så att man vet. Har du väntat länge? Så gå och kolla. Ja, jag försöker ju ha ett sån här helikopterperspektiv när jag är ute i korridoren. Som vi heter, det heter ju patientvärld som det är när man är ute i korridoren. Man går runt och tittar och frågar. Man kanske erbjuder vatten. Man har koll på att folk inte kanske somnar i soffan utan man kanske hjälper dem till en brits. Och man försöker, det är någonting man lär sig med åren, har jag gjort. Att man som ser på den som är rädd sitter och är rädd, och sen är det de som hörs och syns. Och man får inte glömma de som är tysta och är rädda. Utan man får ju, då får man ju sätta, ta den där tiden och sätta sig med dem och prata lite med dem. Och som, ja, hur är det? Och du ska inte känna någon skam att du är här, utan känn dig klok att du är här. Du har tagit steget själv och kommit hit. Det är ett stort steg, tycker jag. Behöver du lite stöd? Ja, jag ska bädda ner mig och sova nu. Klockan är ju 7, va? Bolibompa är ju över nu, va? Mm. Vad kall du är. Vill du ha en filt? Oj då. Oj, oj, oj. Är det där nytt, är det? Såret i pannan?
Ja.
Det heter ju beroendeakuten där man jobbar, och det är ju ett beroende man har på något vänster. Antingen är det piller eller droger eller alkohol. Och jag menar, man kan inte stå och peka med pekpinnen. Folk vet redan när de kommer hit att man har ett problem. Och det hjälper inte att stå och hacka på dem då.
Men de som, när du träffar någon som är här för 30:e gången då?
Ja, de träffar jag ju oftast många gånger, och någonstans har man ju lärt sig med dem också hur man ska ta dem, hur de är. Man börjar nästan kunna personnumret utan tills. Man vet som kaffe, om det är ett kaffe med 2 sockerbitar, man vet att det är en tillnyktring och sen är det ut igen. Man vet att man kanske får byta strumpor, de är blöta, man kanske tvättar upp kläderna. Man blir som en familj till dem, de känner en trygghet att komma hit.
Och du känner inte en tröstlöshet att de kommer att komma tillbaka?
Ja, då hade jag inte jobbat kvar här.
Normalt sett när man börjar dricka så mår man ju bra och livet är flärd och glamour och ganska kul. Men sen liksom man tänder av, eller så här, det är ju ett gift, då blir det ju så att då mår man sämre. Och ju oftare man dricker och ju längre man dricker, desto mer blir det här dopaminsystemet, alltså belöningssystemet i hjärnan, blir avtrubbat. Så man känner mindre glädje av god mat, trevliga stunder, sex, andra saker i livet som normalt sett är liksom livshöjare. De blir liksom mindre och mindre värda. Och ens normala grundläge som person blir också lägre. Så till slut så dricker man inte för att man ska må bra, utan man dricker för att må som man normalt skulle göra.
Ja.
Hej, åring, det är 54 nu. Ja, men vad fan, jag skulle ringa 52an, det är Frida på bas. Ja, men jag tyckte jag ringde 51, men jag är natt gärna. Ha en trevlig natt. Okej. Okay.
Det är någon utan skor. Och strumpor.
Bojad eller?
Nej, jag tror
inte det. Inte? Adam, har vi kanske någon brits?
Jag vill inte bli störd, men bara att man kollar till henne då och då.
Mm. Hon har slidit av sitt armband.
Ja, det låg
någonstans. Jag dränkte mina tonår i alkohol. Åren därefter kryddade jag mitt brännvin själv med allehanda partydroger. Hur orkar man ens vara vaken 80 timmar i sträck? Jo, man går ut en lördagkväll, träffar en snygg tjej på Sturekompaniet, går hem med henne, snortar vitt pulver med jämna mellanrum innan man skiljs åt för alltid onsdag morgon och sover en vecka. Hon var trevlig och ett av mina längsta förhållanden under 90-talet.
Det framgick väl att det är så. Har du hållit resultat?
Nej.
Jo.
Va?
Jag börjar få en delirium.
Det är nice.
Som du märkte när du var här, det är en väldigt speciell plats. Mm. Vårt väntrum kan bli väldigt, väldigt stökigt, som vi pratade om. Att de som söker hjälp för första gången, det betyder ju inte att det missbruket har kommit för en vecka sedan, utan det kan ju vara att man har haft problem väldigt länge, men för första gången våga söka hjälp. Mm. Och då tror jag att det är jätteviktigt att fånga upp de patienterna, kanske lite extra mycket, just för att det inte ska bli en skräckupplevelse att söka hjälp, och att man då får en bra upplevelse och känner att man blir sedd och att här kan man få hjälp, kontra de patienterna som kanske kommer ett par gånger i veckan. De är man ju lite mer tjenisk med, och det är högt i tak. Men där kanske man inte behöver samma silkeshandskar på sig när man träffar dem. Om du förstår vad jag menar. Att
det... Jag förstår absolut vad du menar. Och jag kommer också ihåg att det var öppna dörrar till expeditionen.
Ja. Nej, men så är det ju. Det är ju viktigt att vara nära patienterna. Dels för att vi ska kunna ingripa om det händer någonting, om det blir en stökig situation där personalen behövs. Men också, som du märker, så har vi ju personal som sitter ute i korridorerna. Och det är ju dels ett säkerhetstänk, men också för att det ska finnas någon där som kan prata med de här med patienterna som mår väldigt dåligt och som har ett behov av att sitta och prata. För återigen, vårt väntrum kan bli ett ångestladdat rum. Och det behöver finnas stöd och hjälp även där i väntan på att få träffa en läkare.
Om du träffar någon, Sören, som är där för 30:e gången, och du har ett samtal med honom, känner du så här, men det här kan vara 31:a gången gilt?
Hoppas att jag skulle tänka så, men ibland kanske man snarare tänker att tjena Sören, nu är det 30:e gången, hur läget? Så pratar vi lite, ser man honom som människa kanske, och pratar lite om det istället. Och så säger man det, så här, du är du intresserad av att sluta nu? Och när det är 30:e gången, då kanske man inte lägger in de största resurserna, utan man kollar läget lite med honom och så frågar man om han är intresserad av att sluta, vilket han kanske inte är den här gången heller. Och då säger man det, vet du vad, nästa gång så ser du till mig när du är det. Och så bjuder man på en B-vitaminspruta i stjärten och så får han en macka. Så han har i alla fall ett bra minne av vart där. Så den dagen det där fönstret öppnades, som det öppnades för dig, då kanske ändå Sören väljer. Och vet du vad, han kanske aldrig väljer. Men han har ändå det valet, eller i alla fall den minnesbilden, hoppas jag, att det var trevligt.
Vuxentrixen. Jag städar köket på kvällen och öppnar vattenkranen som dränker ljudet när jag öppnar ölen jag lovat mig själv att inte dricka. Tack, gode alkoholgud, för boxarna. I ett stort hus vet ingen människa hur många glas man dricker. Allra minst jag. Är det slut på Treo? Frågar jag expediten efter att ha konstaterat att hyllan är tom. Nej, vi har dem bakom disken. Det är många alkoholister som är beroende av Treo, säger hon. Och då försvinner de. Jaha, alltid lär man sig något nytt, säger jag klämkäckt och låtsas vara förkyld. Jag pantar när ingen är hemma. Och möter jag någon vid pantstationen har vi haft en stor fest. Jag måste dricka mindre. Och jag försöker. Och försöker. Och inser att det inte går. Paniken och katastroftankarna. Hur får man bort dem nu igen?
Ja.
Har du någon blodsmitta? Ingen HIV. Mm. Men de här tankarna på att skada dig själv, har du funderat ut konkret hur du skulle gå tillväga? En heroinöverdos?
Ja.
Någonting du inte ens brukar?
Ja.
Du har tagit det förut. Jättebra att du är här i alla fall. För det finns hjälp att få.
Ja, ja.
Det finns hur mycket hjälp som helst att få. Om man vill ha hjälp.
Ja.
Och du har inte druckit någonting här? Nej. Är det någon hemlighet att du är här och någon ringer och frågar efter dig?
Nej.
Och läkarna får kolla i journalerna?
Ja.
Perfekt. Låser där. Tack. Parametrarna ser i alla fall jättebra ut. Du har lite hög puls, men det är ju antagligen amfetaminet som spökar. Så kommer de att ropa upp dig från väntrummet.
Tack.
Varsågod. Så är det bara till mina kollegor om det är någonting du funderar på. Väntrummet rakt fram och till vänster.
Mm.
Jättelugn och fin i kontakten. Han har brukat amfetamin och heroin sedan 14 års ålder. Liksom. Varit på 3 LVM. Valde mellan en heroinöverdos eller söka vård. Så valde idag att söka vård istället. Men det är plan B.
Ja, plan B. Vi gillar inte plan B.
Vi stryker plan B. Beroendeakuten, Frida. Beroendeakuten.
Men då, Peter, ska vi kika på din journalanteckning. Och anledningen här till att du sökte var brythjälp. Att du vill ha hjälp att sluta med din substans. Och sen så har vi skrivit upp det socialt då, att du är gift och har 2 minderåriga barn. Du har missbrukat sedan tonåren. Du har haft problem med nedstämdhet och prövat diverse antidepressiva via vårdcentralen. Men inte haft full effekt av dessa. Sen kommer vi då till den här somatiska statusen. Det innebär alltså att jag undersöker kroppsligt. Och då tycker jag att du har ett allmänt tillstånd, alltså ett allmänt mående som är... Det är ingenting som oroar mig med det jag ser i alla fall. Jag lyssnar på dina lungor som låter fint. Du andas normalt och ditt hjärta slår normalt. Det man kan reagera på är att blodtryck är ganska rejält högt. Och det är ju ofta en effekt på antingen stress i det här fallet eller på alkoholen. Alkohol har ju liksom en generellt dämpande effekt. Så om man druckit länge så dämpar det kroppen, och när man slutar... dricker då så släpper man på den här bromsen och då skenar liksom bilen, och då brukar man få lite högre hjärtfrekvens än vad du har, men så får man då det här höga blodtrycket.
180 genom 97.
Ja, men det är ganska högt.
Ja. Ja.
Det sluttande taket blir brantare och brantare. Sommaren 2019. 51 och ett halvt och mer död än levande. Ensam på landet. Visionen: spela tennis och skriva bok. Verkligheten: dricker och äter sömntabletter. Mitt kollegieblock reserverat för min 8:e roman, fullt med oanvändbart nonsens. Alkohol och ångest dygnet runt, förutom kvarten mellan Imovan och sömn. Då är det som drogerna baddar mig och söver mig och kliar mig på ryggen och viskar ömt i mitt öra. Allt kommer bli bra.
Och sen så har vi skrivit upp det socialt då, att du är gift och har 2 minderåriga barn. Och sen att din substansbruk de senaste 30 dagarna, för beroendeakuten tar hand om allt substansbruk, även droger och liknande, men att det då var alkohol samt solpidem då, som är en benzodiazepin som man sover på, mer känd som Imovan i regel.
Ja, det var Imovan i mitt fall.
Ja. Och där då så har jag spaltat upp riskfaktorer då för delirium eller abstinenskramper, det vill säga allvarlig abstinens som kan bli livshotande. Och då är det din alkoholkonsumtion då som motsvarar minst 75 centiliter starksprit per dag i 3 veckor, vilket är relativt mycket. Sen har skrivit att din mamma då gick bort när du var i 12-årsåldern i en bilolycka. Mm. Du började helldricka något år därefter. Och sen eskalerade det hela vid 18 års ålder och sen dess har du stort sett druckit dagligen. Och för 2 år sedan så började du med sömntabletter som du nu tar dagligen. Och då var de med benzodiazepintabletterna. Mm. Och att du då i torsdags, och nu är det då söndag, tog 2 tabletter Imovan med alkohol. Då du upplevde att det inte räckte med Imovan längre för att kunna sova. Mm. Och då var du blev rädd för att dö, fick hjärtklappning idag och trodde då att det var en fördröjd reaktion och sökte därför medicinakuten som då slussade dig ner till oss då.
Ja, precis. En fråga, när det står så här, patientens mamma dog vid 12-årsåldern i en bilolycka, patienten började dricka något år därefter. Jag skäms ju lite, för det låter ju lite som att jag är ett offer för omständigheter. Vad tänker du när du läser det här?
Jag ser det absolut inte som ett offer, utan jag ser det snarare som en förklaringsmodell till varför det är som det är. Sen tål alla olika belastningar i livet. Och det bottnar vi både i också vilken uppväxt man har haft och vilken genetik man har. Och det kan vara viktigt att ta med det här, för det kan förklara varför det började. Och det kan också kanske vara värt att diskutera, har du någonsin bearbetat det här? Är det någonting som ligger och liksom trycker ett och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är en viktig sak att ha med. Och absolut inte för att man ska anse dig vara ett offer, utan som en förklaringsmodell till en liten pusselbit i det här pusslet vi lägger.
Och så har jag flera alkoholiserade män i släkten.
Och då har ju du den, rimligtvis den benägenheten i din genetik, va? Mm. Så är det. Sen är det fler aspekter än det. Du ärver ju inte beroendet, men du ärver ju benägenheten rimligtvis att bli beroende.
Mellan minnesluckorna, min frus nya röst. Mjuk och saklig. Behandlingshem eller skilsmässa. I mitt kollegieblock läser jag att jag tydligen har en tredje idé. Där står, somnar så gott på sömntabletter och rosévin. Kanske gör det för evigt någon dag. Har ändå ingen livslust. Men de som blir kvar då? Jo, men som 100% av alla självmördare är jag övertygad om att de får det bättre utan mig. Låt mig sova bara, så blir det bra. Ångesten är så monumental så att det finns inte. 31 juli 2019.
Sen är det någonting som är specifikt egentligen för psykiatrin, och det är att man försöker objektifiera någonting subjektivt. Och med det menar jag då att vi har en psykisk status, alltså att jag läser av hur du beter dig i rummet och försöker skriva ner det i ord. Och du ansåg att du var vårdat klädd, du var vaken då och du visste precis vart du var, vem du var och vad det var för dag idag. Du skötte ett samtal flytande och du var närvarande i samtalet. Du var neutral i ditt stämningsläge, det vill säga du var inte jätteledsen och du var inte helt spidad. Du hallucinerade inte, hade inga vanföreställningar, ingen psykos. När vi pratade kunde du hålla en röd tråd genom samtalet och du var liksom helt sansad och normal. Och du nekade då till självmordstankar och du gjorde det på ett trovärdigt sätt. Och sen har jag skrivit då riskfaktorer för självmord, och då är det att du är man och du är medelålders.
Är det en riskfaktor?
Ja, alltså sen vet vi att unga män har ju också en ökad risk. Men ja. Som man är väl egentligen den starkaste. Mm. Ja. Så min bedömning då av det här samtalet var då att du är en debutant som ter sig lätt abstinent. De här svettningarna och blodtrycket och darrningarna. Och så skriver jag att det är en stor vinning på att knyta upp dig till öppenvården innan hemgång.
Berätta, varför trodde du det? För det visade sig ju vara sant.
Ett, att du är debutant. Alltså, du är ny hos oss. Och de försöker vi, för då vet vi att då finns det ett fönster där man har möjlighet faktiskt att göra någonting. Det är ett sånt klassiskt fönster. Du var motiverad till behandling. Du var där och liksom, men du valt att stanna igenom det här flipperspelet av vården som det faktiskt har varit. Och när du är där så kan du tänka dig att kvarstanna. Du vill ha hjälp.
Jag minns att du pratade väldigt mycket om mina barn. Kommer du ihåg det?
Ja, men det minns jag. Och det var ju mycket för att barn är ju en skyddande faktor för självmord. Och Allt det där talar ju för att du faktiskt är mottaglig för hjälp också. Vilket nu med facit i hand 3 år senare visade sig vara helt korrekt. Men det jag vill liksom understryka det i min inläggningsanteckning, att jag vill verkligen att det här inte får missas.
Till slut går inte. 4 augusti 2019. Jag och 9-åringen är ensamma i stan. Vill inte dricka, kan inte äta, kan inte sova, vill inte ta tabletter, kan bara gå runt, runt, runt. Van vid ont i huvudet, inte van vid ont i samtliga inre organ. Tar en dusch, vill inte att de ska obducera ett smutsigt lik. Ringer till slut min fru. Den fungerande delen av familjen fungerar prickfritt. Blir körd till Sankt Görans sjukhus av suverän körkortsdotter. 9-åringen gråter ljudlöst i baksätet. Jag gråter ljudlöst i framsätet.
Du har hört Beroendeakuten, Mitt liv genom alkoholen, av Peter Barlack. Producent Håkan Engström. Slutmix Tor Sigvardsson. P1 Dokumentär, Stockholm, december 2022.